Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Svensson. Det här är 2014 års första VVI och därför tänker jag bjussa på sådana här riktigt, riktigt bra avsnitt. Ett sånt här som liksom smeker öronen. Det här kommer bli härligt för dig. Men först så måste jag säga att det här avsnittet är som vanligt görs i samarbete med den härliga akademikernas A-kassa. Och du vet ju säkert att det kanske inte spelar någon roll vilken A-kassa du är med i, för alla ger samma skydd. Det som är kondomer ungefär. Men är man akademiker så är det självklart akademikernas man är med i. Och du behöver inte byta A-kassa om du startar eget, byter jobb eller bransch. Och det kostar bara 90 kronor i månaden. Det är faktiskt precis som med kondomer, beroende på hur mycket du så att säga jobbar. Nu kanske du är en sån som undrar varför man ska vara med i A-kassan överhuvudtaget. En liten anledning är ju att om du råkar bli arbetslös så kan du få runt 15 000 kronor i månaden. Det blir väldigt många kondomer av det. Dessutom är det tryggt att veta att man har något att falla tillbaka på om man, som många har idag, en tillfällig anställning. Men du, nu tycker jag det är dags att vi sätter igång med den här veckans viktigaste intervju. För mitt emot mig sitter den oerhört stilige och charmige Fredrik Wikingsson. Och vad sa du? Vet inte vem han är? Jaha, ja, intressant. Men du, det gör ingenting. Det gör vi bara så att jag berättar det för dig. Fredrik Wikingsson är en svensk tv och... Nej, han är ingen tv, han är en människa, jag bara skojar det. Men han är en tv-personlighet som är känd för att han har en kompis som heter Filip som han jobbar väldigt mycket med. Mest har de jobbat med att nöta in artistnamnet Filip och Fredrik. Det fina med Filip och Fredrik är att de verkligen är bästisar. De har alltid någonting att prata om. Och särskilt när det är någon annan som lyssnar. Du vet, de är den här typen som sitter på bussen och pratar högt och liksom vill att alla andra ska höra så kul de har ihop. För då känner de sig ännu roligare. De är som den här tonåringar på väg hem från festival. Så är de, fast tusen gånger värre. Allt Filip och Fredrik gör spelas nämligen in på tv eller radio. Det vet ju inte jag egentligen, men med tanke på att de är på tv 365 dagar om året och spelar in Sveriges populärt poddradio varje vecka så kan det inte finnas många minuter kvar. Deras superkraft är att de gör tv av precis alla idéer de får. En idé kan vara att de till exempel dricker alkohol, en annan idé kan vara att de åker på semester. Allt kan bli tv så länge det är en kändis med på ett hörn. Och kändisen behöver inte säga så mycket för Filip och Fredrik pratar så himla mycket själva. Men det är ju det som gör att programmen blir så bra. Deras andra superkraft är att de är så oerhört sköna som de är. Det är kanske det som ringer in Fredrik Wikingsson mer än något annat, att han är så skön. Han är skönare än kashmir, skönare än att bli badad på pannan när man har feber, skönare än att hinna med sista bussen hem. Så jag förväntar mig en mycket skön stund när jag säger hej, välkommen till dig då Fredrik Wikingsson.
Tack så jättemycket. Min röst är det minst sköna med mig, så att jag, på så sätt är jag väldigt olämpad för den här uppgiften. Jag har blivit tillsatt i många olika sammanhang att jag har en väldigt oradiomässig röst, ja. Vilket kanske är bättre, slår det mig nu, än att ha ett så kallat radioutseende, det vill säga när man ser förfärlig ut men därför är lämpad för radio. Men
du vet att rösten står för 60% av kommunikationen.
Ja, det gör det va? Ja. Ja, men sen har jag ett jävla handspråk också som poddlyssnarna går miste om. Jag ska göra mitt bästa, men jag är medveten om att det är tuggmotstånd att lyssna på mig.
Fast du gör ju radio själv, eller du har ju en poddradio.
Jag förstår inte att folk lyssnar på den. Nej. Jag gick journalisthögskolan i 3 år och under den mycket korta radioutbildningen så sa min lärare att om du pratar så där kan du aldrig ägna dig åt radio. Nej. Då kommer folk inte att höra vad du säger, det går för fort. Och det låter metalliskt, gällt och väldigt obehagligt. Och det finns en grundförutsättning hos många radio.
Fan vad gött,
att man ska gå ner.
Nej, det var... för dig nu att du bara kan kasta dig i ansiktet på honom. Det är ungefär som att... Men han förnekade internet och så bara.
Ja, men kanske, men samtidigt tänker jag att det här var 1994, way back when, och då kanske det var omöjligt. Jag kanske tänker mig att konsumtionsvanorna har förändrats, och de människorna han tänkte på då när han sa de här orden till mig, som inte på något sätt jag ska liksom så här rista in på hans gravsten, men om man då jobbade, gick på journalisthögskolan 1994 och hade en karriär i radio framför sig, så var det kanske Radio Västernorrland eller Radio Jämtland.
Jo, men tänk som en karriär han har sänkt i botten.
Ja, det är lite mer smärtsamt.
Mm. Du, jag såg en intervju med dig att du var trött på att bli kallad för skön snubbe.
Nej, det får folk säga precis vad de vill. Vem ska travestera den store och säga call me any name you like, I will never deny it.
Men fast du sa ändå såhär, ja, men måste ni säga, vi gör faktiskt andras, vi gör väl bra
nej,
tv också.
Nej, ja, men då, det vet jag inte om jag menar det. Kanske sa jag det något agiterat tillfälle, men ja. Jag minns, och det kanske du också har läst då, men att det första pressmeddelandet som gick ut från Kanal 5 när vi började jobba där för 10 år sedan var att Filip och Fredrik är två sköna killar som reser runt i USA. Och redan när jag såg det pressmeddelandet efter att det hade gått ut, tänkte jag, ja, det där går att störa sig på. Det går att göra. Det hade jag nog säkert själv stört mig på.
Beskrivningen, ja, men det är väl, men har ni aldrig tänkt så själva?
Nej, men alltså, faktum är att vi hycklar inte med, eller
vi är ju det på ett positivt sätt också. Liksom.
Fast vi är ju också väldigt enerverande. Precis som du säger, det är ingen som tycker, det är möjligtvis då, de här killarna på bussen som är ljudliga på vägen hem och pratar högt, de tycker ju själva att de är sköna, men de kanske också inbillar sig att omgivningen tycker det. Det inbillar ju inte vi oss. Vi förstår ju att vi uppfattas som oerhört enerverande för många, men det bästa med våra produkter är att det går att välja Kroner istället eller någonting. Eller ja. Liv Strömqvist.
Det går väl precis som helst. Ja, nu ler jag lite åt det exemplet. Men du, ni på tal om det, att ni är ju på tv nästan varje dag. Väldigt, väldigt ofta är ni på tv.
Ja, det har varit väldigt mycket.
Om man jämför med andra tv-personligheter så är ni på tv fruktansvärt ofta.
Men jag tycker att många andra tv-personligheter också är lata.
Ja, för jag hörde att Ernst Kirchsteiger, han har 20 tv-dagar om året. Mm. Sen får det räcka, säger han. Det är 10 på våren och 10 på vintern. Men jag tycker att det låter väl softare.
Jo, men han är också, då ger han ut 7 böcker och så åker han runt på mässor och sånt och tjänar pengar. Det är ju vårt jobb att göra tv. Dessutom är det ju ingen som säger åt, låt säga Jimmy Fallon, fan vad ofta du är på tv.
Nej, men han har ju hittat en grej lite grann. För att ni gör så himla många olika. Jag kan bli så här, jag gillar det ni gör, men jag vet knappt vad nu gammalt var. För att det bara kom och försvann och sen så gör ni ett nytt program.
Ja, jag vet, men vår grej, Jimmy Fallons konstant är ju den showen. Vår konstant är nog kanske att vi hänger ihop och att det är vårt format, och sen så varierar det i någon mån. Och i vissa fall, som du säger, så är det massa kändisrunk, och i vissa fall så är det vi som far runt och knackar på dörrar. Så det, men jag tror att Jimmy Fallons studio...
Men när du säger att det är ett jobb, menar du att ni måste jobba så mycket för
att... Nej, men det är också det roligaste vi vet. Det är ju roligt, men vi har ju, det är inte så att vi har liksom ingen åka runt på mässorverksamhet överhuvudtaget. Sen ska jag säga, alla andra tv-människor har ju inte den formen av side order som de försörjer sig på. Ernst Kirchsteiger är ju sannoliken ett unikum. Mm. Men jag tycker ju att, men dels, det är ingen som säger åt någon som gör 4 timmar radio per dag att fan, vad ofta du är i radio, för då ser man det som någon slags konstant. Och jag vet inte. Jag kan
jämföra det med andra tv, alltså Robin Paulsen till exempel. Han gör ju liksom 8 program.
Han borde göra mycket mer.
Det är klart han borde.
Jag är på honom jämt. Varje gång jag träffar honom, varför skulle du bara vara i den här studion för? Jag vill se det på fält. Gör något annat. Och det är inte hur lätt som helst att få göra det kanske på SVT. Men jag hade älskat att se Robin i en massa andra sammanhang.
För att jag har hört att ni är fruktansvärt populära, men ändå läste jag att ni har, eller hörde att ni inte har så många tittare.
Nej, vi har aldrig haft många tittare.
Men det kanske är på grund av att ni gör så jävla mycket, eller?
Så här, hade du lagt Robin Paulsson 22.00 på Kanal 5 på måndagar, så hade han inte haft lika många tittare som 21.00 eller när han nu ligger på fredagar. Det har ju lite grann med att vi ligger på en ganska obekväm tid. Mm. Men om man låter tittarsiffrorna bara vara ett mått på popularitet, så tror jag ändå, eftersom vi har fler poddlyssnare än tv-tittare nu.
Det har blivit så. Ja.
Så är det. Och jag tror att många av tv-personligheterna som har miljonsiffror, om de skulle starta en podcast, så skulle de inte få lika många lyssnare. Och då kan man invända, då är de bättre på tv än vad ni, och ni är bättre på radio. Men vår popularitet tror jag inte riktigt går att avläsa i tv-tittarsiffror.
Nej, för jag får inte ihop det, för jag ser er som Sveriges mest populära människa.
Nej, men det är vi verkligen inte.
Framförallt inte. Alla vet om ni är och alla har någon slags relation till er. Och då tänker jag, vad fan, är det inte fler som tittar?
Nej, jag vet. Kanal 5 undrar säkert också det. Men, och vi bryr oss inte speciellt mycket så länge vid något tillfälle, så Filip sa väl det, tror jag, att vi har varit i 10 år på Kanal 5 som en fisk som ligger på relingen och sprattlar. Och liksom antingen så ramlar man i båten och dör, eller så tillbaka i vattnet och får fortsätta och överleva och hålla på med det man vill. Vi har varit på gränsen och fått sparken i 10 år för vi har så få tittare.
Jaha, på grund av det. Men, jaha. Men, det är bara... Men hur många olika program har ni gjort nu på de här 10 åren? 15, 16?
Ja, kanske, jag vet faktiskt inte det.
Hur många programförslag går inte igenom?
Paradexemplet vi ofta tar upp är ju idén fotboll andra världskriget vi hade. Som skulle vara ett program som skulle handla om 50% fotboll. Och då skulle det vara liksom, det skulle kunna handla om Gordon Banks räddning mot Pelé 1970. Otroliga räddningen i VM 70 eller när fan det nu var. Sen skulle man kunna prata om Ardenner-offensiven. Varför gick det snett? Vad det vädret det berodde på? Vi inbillar oss att, om man nu får stereotypisera på det sättet, så tror jag att det skulle vara lite mer manligt tittande än kvinnligt möjligen. Men det är, om jag sappar runt i, då finns det två saker jag alltid stannar upp av. Det är arkivare från andra världskriget och det är gamla fotbollsbilder.
Ja, och Rocky. Och filmen Rocky visas.
Ja, om det skulle vara ettan eller tvåan eller trean, men sen fyran, där rör gränsen.
Okej, men hur går det till när ni spånar? Alltså, har ni liksom 20 idéer så kommer ni till kanal 5 och säger något av detta?
Nej, vi har ju en tendens att, vara ganska så trigger happy med idéer. Om man får en idé man tycker är bra eller spännande som man går igång på själv, då hör vi av oss väldigt snabbt. På embryostadiet, finns det någonting här? Och då så får man väl en indikation ganska fort på om det är någonting eller inte.
Men för som du sa, er grej är ju ni två. Inte så mycket vad själva idén är.
Nej, jag kan inte riktigt komma på. Och det här skulle ju sannolikt kunna liksom bita in i nacken såklart, eftersom alla program inte har blivit så bra. Men jag vet inte om någon, förutom fotbollande världskriget som jag fortfarande i någon mån sörjer, förutom det praktiska är att det är väldigt dyrt att köpa oss gamla fotbollsklipp, så det är förmodligen inte gott ens, men då vet jag inte någon idé som vi har fått nej på riktigt, men vi har ju också någon slags empiri kring vad som går in och inte. Vi skulle ju aldrig uppfinna en idé som skulle vara helt...
Ni är inte så, du när du och Filip träffas, ni sitter inte så här, bara säger apelsiner, hästar och hamburgare, vi har något på det.
Nej, inte riktigt så, men däremot tänker man, är det ett poddämne kanske? Det är väl också det att om vi har gjort...
Ja, det är ju slaskkorgen.
Ja, men poddämnena i dem, det måste man ju få ur sig varje vecka då, så att då det blir det ju fler. Men däremot föds ju en hel del idéer. Vi ska göra nu, när det här sänds har vi eventuellt då gjort ett nyårstal på Kanal 5, där vi tar upp kampen mot Jan Malmsjö då, klockslaget av nyårsringningen. Det föddes ju som en podcastidé, och så var det någon på Kanal 5 som hörde det. Det är ju ganska roligt, det är ingenting annat som går på Kanal 5 då. Nej. Det kostar ingenting att producera nästan, om ni ställer upp en kamera och bara pratar. Så att då kan man göra det.
Men hur är det med er prestationsångest där när ni kommer på idéer? För jag känner ibland, vad fan, det här är ingen bra idé. Men det kan oftast bli ganska bra när man ser det, men...
Ja, men ja, fast man ska tänka, det är inte fullt, jag kan tänka mig att folk får bilden av att det bara är liksom, alltså det, att det är så otroligt kort tid mellan liksom, vad heter det, ax till limpa eller vad det nu är, men det är ofta kommer ju Filip på idéer som jag slår ner på, för han är den som kommer på idéer och jag är den som skapar ordning inom på något sätt. Jag vet knappt någon idé jag kommer på. Jag kan kanske komma på en titel på ett program eller någonting, men han slänger ur sig ganska mycket usla grejer från USA. Och sen så har han 9 timmar på sig till jag vaknar, när han tänker att nu kommer jag ha ett härligt rungande jag i inkorgen, och så säger jag, fan, det där är ju ingenting. Och då får han ta nya tag. Så att det är ju ganska mycket, det är ändå lite längre process än så.
Ja, men jag tänker, det här inslaget Bra eller Anus till exempel, hade jag hört det och tänkt, men det här är inte kul liksom. Så kollar på det, det blir väl lite kul, men jag bara känner...
Ja, men det är bara ett litet inslag. Ja. Det är väl också,
men där känner jag bara att det är öppna spel, allting funkar, så bara gör ni det och hoppas på att...
Ja, men det kan nog vara så att på inspelningsplats är det öppna spel, då får allt funka. Men så i redigeringen så skriver man ju historien lite grann också. Om Bra eller Anus, när vi gjorde det i High Chaparral för 10 år sedan, det är för övrigt ett uttryck myntat av David Sundin, som ju är numera en någon slags medial mångsysslare.
Men han, men då kan ni sitter lite full och bara det är ett,
ja,
kul,
men,
uttryck.
Ja, men då gör man, känner,
men det är ju inte TV.
Men så gör man tre stycken inspelningar där man använder det ifall det flyger. Och man säger direkt, det här är ett av de mest älskade inslagen i programmet, och sen sitter man i redigeringen, kommer man att köpa det här? Nej, det finns ju Bra Lanus segment som har spelats in och lyfts. Så är det ju.
Jag tänkte, jag satt och kollade på Nu gammalt, och så Filip är täckt av elefantsperma liksom. Jag sitter och jag fnissar lite.
Blåval tror jag det var.
Ja, det var i alla fall. Ja. Det var inte äkta sperma, men det var väldigt, väldigt mycket som liknade sperma. Precis. Och jag fnissar där, men är ni inte rädda att folk ska tycka att en sån grej till exempel är tråkig?
Jo, verkligen. Så är det. Och ofta är det ju det.
Alltså
det,
ska... det måste vara mardrömmen att liksom man gör en sån pinfruktad grej och sitter alla och bara, nej, vad fan.
Ja, jag vet, men då där skulle man i teorin kunna ha lyft också i klippningen. Om, det hade blivit, om alla har varit helt överens om att det var uselt. Så ingen sitter ju...
Ni har en publik där, eller hur?
Ja, men det har man ju. Och så, men det är sällan en bra barometer. Det står någon studieman och piskar på där liksom, och fulla med socker och sådär. Men ibland kan man ju redigeringen då bestämma att det är bara genant. Och då lyfter man ju. Men ofta är det så här, ja, det är knappast historiskt, men det får duga.
Men har ni, omger ni er med ja-sägare eller nej-sägare i sådana här lägen? Alltså har ni stränga producenter som säger, vad fan är detta? Eller säger folk, det här
nej, verkligen inte. Det bästa man kan göra är att omge sig med människor som avskyr en. framförallt redigerare, så har vi gjort i många produktioner att man vet att redigeraren är oerhört kluven inför en. Så att de bara tar med det de står ut med. Om det är en människa som tycker väldigt mycket om en, så åh vad gulligt, där står de på en bensinmack och väntar. Det måste in. Det måste det ju inte kanske. Nej. Och återigen, jag säger inte det för att allt som går in är bra. Men jag tror att en bra premiss är att jobba med människor som avskyr en.
Ja, just det. Men jag tänker mig att nu har ni så mycket mandat kanske att hela valsperma på er, för ni har gjort så mycket annat knäppt som
typ. Ja, men det man är rädd för ibland, och det har man inte förstått alltid, men det är att man har ju blivit lite av en senior mediemänniska. Det tänker man inte på, för när man börjar var man inte senior, och man har någon slags cementerad bild av där man börjar som är man fortfarande. Mm. Så när det kommer in en, låt säga 18-årig praktikant eller en 21-årig redaktör eller researcher, då kanske man pratar med den personen precis som jag pratade med Filip. Alltså väldigt raka rör och liksom så här, det där var, alltså, man kanske kan uppfatta som lite karg då. Och då kanske då somliga, måste man vara medveten om, kanske inte vågar säga nej. Men vi försöker alltid på uppstartsmöten säga så här: behandla oss som avskum. Vi är inte värda någonting, det är bara vi som råkar stå framför kameran. Men vi vill verkligen att ni ska liksom hugga ner på all skit. Men det är inte säkert folk gör det ändå.
För att jag kan tänka mig att folk har bilden av er som lite mobbaraktiga killar.
Ja.
Ni är två liksom, ni har så jävla, ni kan mycket, framstår som ni har mycket kunskap, ni säger säkert mycket skit.
Ja, men jag vet, men jag tror jag, då undrar jag om man skulle vilja jobba med oss överhuvudtaget, om man har den bilden. Sen så tror jag ändå vi har försökt lägga olika pusselbitar along the way som ändå skapar en bild av att människor vi åtminstone träffar framför kameran, om man knackar på dörr hos människor som aldrig varit i tv förut, så förstår jag att människor, vissa människor tycker att man åker runt och förnedrar folk, och det kommer, vad man än gör kommer de aldrig att ändra den uppfattningen. Men vi är väldigt trygga i vår avsikt där, och den är inte att förnedra folk, utan att lyfta på stenar och se vad som för sig går. Och det tycker jag kan använda det i min case file för att vi inte är mobbare, det vill säga att vi gör det här, och den reaktionen får vi också av människor vi träffar, att fan, jag har gått med en brandhjälm på skallen i Bollnäs i 30 år, ingen har frågat mig varför. Sen var jag med i ett inslag hos er i 5 minuter. Och nu pratar folk med mig på stan. Och det säger jag inte till dig nu för att framstå som en apostel för godhet här. Men det som kan ibland framstå som lite buffligt när man far runt på stan och ställer frågor till folk kan också ha någon slags effekt.
Men jag tycker det är gulligt att ni har, att du har en case file.
Den skapades nu. Okay.
Ja. För det är tips till alla mobbare där ute att bara ha det. Så kommer ni undan. Du som har gjort så mycket sjuka saker till, finns det någonting du inte kan tänka dig att göra?
Det beror på, alltså jag tycker att kontexten styr väldigt mycket. Om jag bara hade haft en YouTube-kanal och delade upp liksom en minut långa klipp, då skulle jag aldrig äta en bit av min egen skinka där. Jag kan inte föreställa mig, för titta, det här blir roligt, jag äter en bit av min egen skinka, det blir kul. Och jag förstår att det är en väldigt liten skillnad mot det, mot ett program som har en Fråga Lund-liknande uppsättning av experter och professorer, och vi pratar om kannibalism på något slags psykologiskt plan, fysikaliskt plan, människokött, hur smakar det? Så fort du har en kontext av sånt och du kommer ur en nyfikenhet, då kan det där vara en tillspetsad grej för att skapa någon slags, vad ska man säga, spike i EKG som ett tv-program är. Där händer det någonting. Och så kan man gå tillbaka till prata.
Misshandla en människa på tv?
Möjligtvis Filip då, om det var raka rör. Men inte annars, tror jag.
Okej, så beroende på kontexten. Men ibland tänker jag, måste jag titta? Du var inne på det innan, det måste jag inte. Men det känns som att ni bara gör kul grejer. Ni har råd, ni behöver inte spela in det här. Ni kan bara testa graviditetsmagen.
Jag tycker ju ofta att det sämsta med en TV-program är att de sänds. Det finns inget egenvärde för mig överhuvudtaget där. Jag tycker det är kul att spåna på idéer. Det är bland det roligaste jag vet, att sitta i ett rum och spåna på idéer. Det är kul att utföra det om man är ute på fältet. Framförallt, även ganska kul att vara i studio. Det är ganska kul att sitta med klippningen och forma någonting. Så här blir, det här blir en rolig resa. Sen är det färdigt. Sen ska jag vilja låsa, bränna upp skiten sen. Det är bara för att det måste sändas. Men jag har ingen som helst. Det ger mig bara sorg. När det sänds, då stänger jag min telefon. Jag läser om tv-människor som bänkar sig med sina anhöriga för att nu kommer programmet på tv. Det får de göra om de vill, men jag kan inte förstå det.
Men du skulle i princip kunna göra allting utan för redigering, och så skippa och bara spela in det. Sitta och spåna, kul idéer.
I princip, ja. Mm. För att det är kul att redigera också.
Ja, okay.
Så jag måste spela in det, men sen ska jag bränna det.
Ja, jag är i media ibland också, precis som du, men jag får ofta den här känslan, fan, det är väl ingen som är intresserad av mig. Mm. Nu pratar jag för mycket och sådär. Känner du aldrig så?
Det är klart att jag varje gång jag gör en intervju så vill jag lägga inför varje svar vill jag ju lägga någon slags disclaimer innan, om vi nu ska använda ännu en engelsk term. Inte för att någon bryr sig, men eftersom du ställer frågan så kan jag ju svara på den. För så känner jag hela tiden, och det kommer extra mycket tror jag av att jag, både jag och Filip...
Men det här kan ju inte stämma, du är ju i tv jätteofta, du har en podd där du berättar saker som jag satt på en pizzeria, så en kille som pratar med sin
Nej,
fru.
Men jag tror att det har att göra med att podcasten har blivit ganska populär, eller den började som, då hade vi ingen aning om vad det var, då ville vi prova på det. Och hade ingen brytt sig då så hade vi inte fortsatt riktigt. Så det, är, visst, det ligger lite stick i stäv med...
Ni verkar tycka om när jag berättar tråkiga historier, liksom. Är det så du känner?
Ja, så länge vi har kul själva så tycker jag det. Men vad fan var jag ska komma någonstans med det här då? Jag tror, jag är van som journalist när jag började i yrket att ställa frågor själv. Så i samma ögonblick folk började ställa frågor till mig så blev jag väldigt obekväm. Jag tänkte, det finns inget intresse för det här. Nej. Det blir också någonstans vanans makt. Till slut orkar man inte lägga in den här disclaimern längre. Då svarar man bara.
Ja, nej, men precis. Intervjusituationen är en sak. Nu får du inte hålla käften, för då blir det bara konstigt. Men jag tänker mig just att du tar plats, har mycket plats i tv och radio, kan man säga. Och samtidigt har den här bilden av att du är så himla ödmjuk.
Ja, men så här är det. Jag minns att när jag växte upp och så läste man intervjuer med framförallt rockstjärnor och sådär. Viss mån hiphopar också såklart, som hade väldigt bra självförtroende och sa såhär, jag är bäst. De har inte släppt en skiva, men vi kommer vara bäst. Vi kommer sopa banan med allt det här. Och så kommer vår första skiva, den är bättre än någonting annat som har kommit och vi är så jävla bra. Så jag tänkte att hur fan pallar man säga sånt där? Och hur pallar man ens känna sånt där? Det finns ju så många som är bra.
Ja, och sen så visar det sig att de inte var det tydligen. Skivan sålde inte.
Nej, men exakt. Liksom. Men jag måste ändå säga att den enda mån jag har viss självförtroende är att om du ställer en mick framför två personer som pratar själva i ett rum, då tror jag, utifrån mina egna preferenser, att jag och Filip tillhör topp 10 i Sverige. Det är det enda facket där vi kan blanda högt och lågt. Och det här förstår jag att samtliga inte håller med om, för 99% av människorna i Sverige lyssnar inte på vår podcast. Men jag är ganska trygg i att vi kan hitta, vi hittar samtal som jag själv skulle tycka var anständiga att lyssna på. Och det gäller absolut inte mina tv-program. Det gäller inte alla podcastavsnitt.
Men
det
gäller... över tv-programmen då ibland? För sådär, nu ska vi åka till USA och träffa kändisar. Nu ska vi spela in Philips drömmar. Vad var det?
Ja, men vi ska göra ett program i USA när vi far runt och träffar folk. Och det, avstampet i det är drömmar Philip har haft som han har gett upp. Och så ska han få realisera dem, eller testa på dem åtminstone.
För det hade jag skämts lite över. Så nu ska jag bara göra saker som jag alltid velat göra.
Nej, men då utgår man ifrån att dels att folk kan känna igen sig i de orealistiska bilderna man har av andras liv. Att man kan tycka, det där verkar så jävligt. Gräset är grönare helt enkelt.
Okay, jag kanske också vill, vad är det han velat då till exempel?
Arborist har han drömt om.
Vad är nu det?
Jobba i trätoppar.
Okay.
Han vill också, han har alltid drömt om att vara predikant i amerikanska södern och ha en liten församling som man kan göra. Man kan behandla sig omgivningen som ett svin.
Tanken att jag som tittare också kanske...
Man kanske kan, säg att det finns 10 program. Och ett program kan vara predikant i södern, då kan man tänka sig att det finns ett underliggande tema där, att bli avgudad i ett litet sammanhang må hända, men ändå så här, ha någon slags gudalik position. Det är kanske ett tema som man inte ens artikulerar där, men det kanske går att föreställa sig att man skulle kunna lockas av, möjligen. Så att det är det som är... Men vi hoppas ju att man kan lära sig någonting om den amerikanska södern, om liksom den kristna högen, fundamentalism, möjligen att det kan komma den sortens lager också.
Men det är inte bara att ni åker till USA och gör balla grejer och bara lägg ut!
Nej, men inte så ballt det vi gör alltid. Ofta är det skittrist att stå i Örkeljunga och knacka på en dörr. Det är ju inte superspännande.
Jag läste att ni har gjort en dokumentärfilm.
Ja, vi håller på.
Håller på
att filma i helgen.
Om somalier spelar bandy.
Mm.
Det känns lite seriösare.
Det är någonting med... Det är någonting med främlingsfientlighet och invandring och allt sånt där som jag och Filip har inte varit speciellt vokala kring sånt där. Jag tycker också att man ska vara lite försiktig med, jag kan få svindel i Twitterflödet ibland med åsikter som kastas ur sig. Och jag bor på relativt fashionabelt i Bromma där folk och har vänner på Södermalm, där folk, de här två typiska stadsdelar där folk älskar att prata om att öppna fritt, alla är välkomna, alla borde komma in. Det finns inte en somalier i Bromma. Alltså inte en. Det finns inte, jag har kanske sett två somalier på Södermalm på 10 års tid. Det är väldigt lätt att säga det. Men om man bor i Borlänge och det har kommit 3000 somalier dit på ganska kort tid och det kommer 35 nya varje vecka. Det är inte orimligt att de människorna reagerar på det.
Nej.
Och när vi då hörde att Sverigedemokraterna i kranskommuner där har uppåt 20%. Samtidigt som det är valår nästa år. Och en initiativtagare där uppe tänker att någonting måste göras för att bara synliggöra somalierna på något sätt. Så att det inte bara blir statistik och någonting som folk pratar om som en siffra. Då ska vi anmäla Somalia till bandy-VM i Sibirien i januari 2014. Och när jag läste om det för 8-9 månader sedan så bara, då ringde jag. Och då var det en gång skulle jag som ringde Filip med en idé och sa, det här är ju någonting.
Vem var det som gjorde det, sa du?
En kille som bor i Borlänge. Han har ingenting med band att göra. Han är bara någon som tycker att någonting ska hända liksom. Och då känner man att det är någonting, jag vet inte vad det är, det kanske är en dålig idé, det kanske är en bra idé, men det är åtminstone någonting, vi kan väl börja åka upp dit och träffa dem. Och då har vi varit där nu ganska mycket och filmat det där och blivit väldigt rörda av det där, för att det är många av de här somaliska killarna, 18-19 år allihopa, de har varit i Sverige varierande längd av sina liv. Alla är jättebra på fotboll, det är en tradition i Somalia, alla spelar fotboll. Och att då att lämna det man är bra på, att som en liten minoritet lämna det, medan alla polare säger, vad fan ska ni spela bandy för? Det verkar ju astöntigt, assvårt. Ja, men det finns någonting bra i det här. Och så ställer man sig på skridsko för första gången. Det är väldigt, väldigt svårt att göra det också. Och jag förstår att vissa människor tror att vi åker upp dit och filmar folk som drattar på arslet. Och,
man får en lite sån här hundra höjdare känsla.
Ja, men det, ja, eller det finns en film som heter Cool Runnings om ett jamaikansk boblag och sådär.
Ja, precis. Det är något lite...
Ja, men det är lätt att gå dit. Men om man tror att vi skulle göra 90 minuters biofilm baserat på att folk ramlar, då känner man ju inte oss. Och det är rimligt att man inte behöver göra det. Men det skulle vara ganska begränsande underhållningsvärde för oss. Vi tror att det finns någonting i det här, i att människor kan växa. Och vi vet inte, fortfarande inte vad det kommer att bli. Det kommer vi förmodligen, och i bästa fall, att veta i början av februari när VM är färdigspelat. Mm. Men vi är på väg dit och vi... Och det, vi det är väldigt, det är, jag ska bara säga det, för det här, vi har tänkt så mycket på det här, att det är framförallt vanligt bland mediemänniskor som människor som mig och Filip, att sättet man artikulerar åsikter kring Sverigedemokraterna och främlingsfientlighet och den här sortens vindar i Sverige idag, det är att säga, att peka på hur dumma Sverigedemokraterna är. Det är det som mediemänniskor anser vara det enda verktyget i sociala medier eller i spaltutrymmen. De kan inte stava, de är korkade, titta här, järnrör hit och dit. Det är ett sätt. Och det är, då får man snabbare fixar, man får liksom delningar, man hamnar högt på listor över delade artiklar och sådär. Ett annat sätt är att försöka visa, att skapa ansikten på, att skapa somaliska hjältar. Att visa människor, det här håller på att funka. Det är ett annat angreppssätt som är bökigare, tar längre tid, och effekten av det är kanske svårare att mäta. Men jag tycker att det, om fler människor gör den typen av grejer, då tror jag man åstadkommer mer.
Har Filip och Fredrik vuxit upp?
Ja, men den här filmen kommer också bli väldigt löjlig. Inte för att de drattar på arslet, utan vi försöker leta efter allt det. På samma sätt som filmen ska hitta det stora i människan. Människor möts, människor liksom tar sig över kulturella barriärer och sådär. Det komiska är ju det lilla i människan som föds i de stora sammanhangen. När det blir bråk om sponsbilar, när liksom sponsorer ställer udda krav och sånt där. Så att allt det som händer när en cirkus i en liten stad föds. Vi pratar om såna filmer som Waiting for Guffman, när det ska komma några kändisar till en liten stad och sådär. Vi har ofta rört oss i det där. Vad händer när någon tänder ett tomtebloss i en liten stad? Det blir massa effekter av det där. Den kommer att bli en lustigare film också. Men det är tveklöst så att det finns någon slags bakomliggande, vågar jag säga, patos, kanske. Många...
Skäms inte för det nu.
Jag vet bara vilka konnotationer det finns hos dem av dina lyssnare som också lyssnar på exempelvis Tankesmedjan. Att vadå patos, jag vet inte vad han pratar om, men jag vågar väl säga det då.
Så har ni vuxit upp?
Men, ja,
eller kommer det vara att du och Filip står själv fokus från de här somaliska bandyspelarna?
Tveklöst kommer vi att göra det.
Ni kommer göra det.
Men kommer
ni klappa dem på huvudet? Och lite,
nej, det kommer vi inte att göra. Däremot så kommer vi nog att ta mer plats i en sån här film än vad vi behöver göra. Men då anser vi, när man sitter i redigeringen, att det har ett värde kring det också. Jag säger inte att det är lätt att göra en sån här film på ett sätt som skulle göra att DN Kultur tyckte att det var fint och trevligt att ett sånt här initiativ har tagits, och så ger man en trea och så är det, allting är ordentligt, och kanske lägga lite huvudet på sne. Men det är roligare att göra en film som ingen riktigt har sett tidigare.
Det kan inte ha varit ett mål med dina projekt? Att DN Kultur ska gilla det?
Nej, det har det aldrig riktigt varit. Nej. Men däremot kan man ändå hata när DN Kultur inte gillar det.
Ja, man vill ju att alla ska älska en.
Ja, men det sjuka är det där. Jag tycker det där är intressant ändå. För i teorin så inser man så här. Det var alltifrån när vi gjorde vårt absolut första tv-program på TV4. Så bjöd TV4 in oss och sa så här, 10% ska älska det, 90% ska hata det. Och det är en spännande uppgift. Och så blev det ungefär så av de som tittade. Det vill säga att folk var vansinniga. Och så fanns det vissa människor som tyckte att det här var ju härligt. För det här har man inte riktigt sett tidigare. Och då backade TV4 direkt och kom på sparken. Jaha. Så man vet att det där är någonting som är svårt att leva upp till. Och i teorin så kan man tycka att vem bryr sig om vad folk tycker så länge man gör det man står för. Det stämmer till viss del. Men jävla vad irriterad man ändå kan bli.
Du och Filip har ju små Filip och Fredrik barn.
Har vi det?
Ja.
Vilka är det då?
Ja, ni har väl barn båda två?
Ja, det. Jag tror du menar några som har gjort... Ja, jag tror du menar Erik och Macka.
Nej, ja, just det. Nej, inga jugends på det sättet. Nej. Utan ni har små Filip och Fredrik barn. Ja. När ska ni göra ett pappaprogram? Du kan testa och ge bort ett barn till Amish-folket och ett barn till Bob Dylan. Alltså.
Ja, nej, jag vet inte. Det där, nej, mina barn är så stora nu. Så det är nog, min äldsta fyller ju 7 snart. Och då tror jag att det där är jävligt vanskligt.
Men Alex Schulman gjorde en pappablogg. Så här, ni skulle kunna göra ett gulligt lite pappaprogram. När ni...
Ja, men jag tror vi är för ointresserade av det. Det är samma sak. Han har fått barn precis nu. Och varje gång han tar upp ett ämne och vill prata med mig, oavsett om det är i en podcast eller privat. Det förekommer privata samtal också. Så zonar jag ganska snabbt ut därför att allt det han känner har jag redan känt. Och vissa människor är ju torsk på igenkänning. Jag pratade med en amerikansk manusförfattare som har hjälpt till med någon TV4-serie nu. Som har kollat igen på Solsidan för att lära sig igen om svensk humor. Han sa att det här med, han har lärt sig det svenska ordet igenkänningshumor.
Ja, ja, ja.
Det finns inte på samma sätt som en tydlig kvalitetsmarkör i USA, menar han. Att han har aldrig stött på ett land där igenkänningshumor är så viktigt. Och det där känner man egentligen igen sig. Och hans take på det hela var ju bara då att han tycker att det är roligare när man inte förstår vad fan som händer, men att det är helt vad man garvar ändå.
Får jag bara fråga, hur många gånger har du fått betalt för att vara full i TV?
Jag antar att jag har fått det varje gång jag har varit full. Och då kan man fråga sig hur många gånger jag har varit full i TV. Väldigt många gånger. Och framförallt i en serie vi gjorde ganska tidigt som heter Grattisvärlden, som var ett reseprogram vi besökte. Vi gjorde en timme per land. Albanien, okay, en timme.
Det har jag missat till exempel.
Ja, men det gjorde vi 2005 kanske. Och på den tiden, om man ska prata så arkivaliskt då, så var det ju då att reseprogram var 7 minuter nära fjärran, och så sa man på slutet, vad kostar det då att åka till Thailand? Jo, om du åker charter så kostar det 4,9 eller vad det nu kan kosta. Och då tänkte vi att det vore kul att göra en timme per land istället. Och så gör man någon slags roadtrip-aktigt. Och då insåg vi i något program att fan, nu råkade vi bli fulla här. Och det var inte riktigt meningen. Och då märkte vi redigeringen, det hände ganska mycket kul då. Så att då tror jag att vi var fulla kanske i fyra avsnitt av 10 i den serien. Och den sista gången...
Alltså så att man som tittar såg, visste om att ni var...
Ja, visst.
Det är inte det att ni blir roligare när ni är fulla, så att du tog en sup innan du kom hit till exempel.
Nej, det tror jag inte. Man tappar ju ganska mycket. Det skulle bli... Vi spelade in en podcast på fyllan i höstas, det blev en katastrof. Eller vissa tyckte att det var intressant då, men det var ju inte kul. Och det var inte intressant.
Nej. För ni har ju redan gjort det, det var ju något terapi ändå. Så nu ska vi se hur det går om vi är fulla.
Ja,
så
men
att den jag tycker att intressevinklingen har ni ju haft en gång.
Inte, vi har inte gjort en podcast fulla.
Nej.
Nej, men och då kan man också säga så här. Det enda jag tycker är värt att nämna om det är att många som skulle gjort det skulle tagit 3 öl och sen skulle de förstärkt sin fylla. Och då tycker jag att det är ointressant. Då är det ju roligare att bli så full som man inte minns det. Då har det åtminstone blivit någonting. Och jag är medveten även här om att det går att skaka på huvudet åt den sägningen. Men om man gjort 200 avsnitt nästan av en podcast, då tycker jag en kan man kasta på en sån grej.
Men vänta lite, för ni har gjort det väldigt många gånger, säger du. Mm. Hur är det att sälja in det ändå till en ny producent? Vi tänkte vara fulla nu. Fast det här har ni ju gjort.
Mm, men då,
ja, men
exempelvis...
nu ska vi till Skavsta och kolla på den svenska supen. Ja, men det var nu väl?
Nej, det tror jag. Nej, men där var vi inte fulla. Där drack vi väl 2 bärs. Det var nästan ingenting, får jag säga.
Okay,
där råkade vi bara dricka, men det drack vi för att alla andra drack. Vi skulle testa så här, prata om att svenska gillar att supa på flygplatser.
Exakt, och det hade man väl i princip kunnat göra utan att dricka själv.
Ja, men det är också rätt frestande ju. Så det är i det fallet tror jag det bara är missbruk det handlar om. Okay. Att det är oemotståndligt.
För klockan var 6:30 på morgonen.
Jag vet, men det var också sommar. Nej, men vid något tillfälle så drack vi väldigt, väldigt mycket direkt sen tv. Och det är ju vanskligt för att om man blir väldigt full, det går inte att klippa bort då.
Men det känns lite busigt, är det det?
Nej, det tycker jag inte själv.
Det tycker jag mig säga det på tv. Ska vi ta det? Ja, vi tar
Nej,
det.
Men för mig var det exempelvis då, helt konkret. Återigen, eftersom jag tycker kontext har ett visst värde, att en kvinna hade i det svenska nyhetsflödet rapporterats om, hade försökt komma undan en rattfyllig dom genom att säga att men det här jag hade 3,3 i promille, det drack jag innan ni kom hit. Jag stod här vid bilen, den kraschade bilvraket och drack upp det.
Ja,
och då undrar jag,
kan man
uppnå 3,3 i promille på 20 minuter? Är det möjligt? Tar man in en expert som pratar om det innan. Man säger när det är 25 minuter kvar eller 35 minuter kvar på programmet. Då börjar vi nu. Om 20 minuter mäter vi.
Men då förstår jag det som producent, om jag nu är producent. Mm. Okej, det här låter intressant, Fredrik. Vi kör. Ja. Det var en intressant idé. Men när ni till exempel åker till Skavsta eller i utlandet, då är det ingen direkt poäng.
Nej, men i utlandet så kan man säga så här. Då var det åtminstone 2005. Vi hade inte gjort det så många gånger. Och när man är ute och reser, ja då dricker man ju också. Och vi tyckte väl att de där resorna skulle vara någon slags avspegling av hur det går till när man reser. Så kan man försöka skapa vissa upplysande möten ändå. Men Skavsta räknas inte. För jag menar, att ta 2 bärs, det är också för att det är att slå man sig ner, och det handlar ju också om journalistisk vad ska man säga? Inte kunskap är fel ord, men åtminstone att få folk slappna av. Så att kommer man med ett kamerateam när folk sitter med en bärs och inte dricker själv, då blir folk lite mer på sin vakt också. Då får man dem kanske inte säga någonting. Men wow. Står man sig ner med en öl själv, då blir det mer avspänt.
Perfekt case file du har här. Ja. Jag var tvungen. För att
men, annars, men de
jag är journalist, går där med.
Lite.
Ja. Det är inte lite konstigt sådär att ni är super och jag ska kolla på det på tv, tycker du? Eller det,
vad sa du?
Att det är lite konstigt att ni ska superfulla ska titta på det.
Det är mycket annat som är konstigare, tycker jag.
Bra. När ska ni få vila och sluta göra så mycket tv? Eller vänta, jag ställer om en fråga. När ska jag få vila och slippa se er på tv?
Ja, men det är lättare för dig. Du kan ju verkligen, du kan ju kolla på Ernst. Det kan du ju faktiskt göra. Åtminstone 10 timmar på våren och 10 timmar på hösten. Så ligger han ju på play i drivor också. Mm. Nej, jag vet inte. Jag vet inte hur våra kontrakt ser ut hit och dit. Men vi tycker ju att det är väldigt, väldigt kul.
Så det kan bli 10 år till? I teorin?
Ja.
Har ni gjort det värsta? Alltså, kommer det eskalera i flippiga grejer? Eller kommer det plana ut?
Jag vet inte riktigt det där. Jag kan tycka att det finns ett värde i att göra mer och mer dumma grejer ju äldre man blir. Därför att folk stör sig ännu mer på det då. Och så återigen, det är inget egenvärde. Men att någon gång äta sin egen skinka, det är roligare att göra det när man är 40 än när man är 22. En 22-åring som gör det tokigt är nästan aldrig kul att se. För det, är liksom, det förväntas man att göra. Och det, YouTube svämmar över och sånt.
Och du tror inte att du tröttnar på att du lite, kan inte bara sitta och...
Nej, men hade jag varit i närheten av att känt det så hade jag... Vi hade kunnat ringa Kanal 5 när som helst och sagt vi är så jävla slut, vi måste få vila. Då hade vi fått det.
Mm.
Vi
tycker ju att... Jag menar att du är slut på att göra knasiga saker.
Nej, men återigen, kontexten finns den där så då tycker jag att det är spännande också. Men känner man åtminstone... Om jag kan kanske lura mig själv, eller åtminstone intala mig själv att det här inte riktigt har gjorts tidigare. Jag piercade min egen bröstvårta i tv i höstas. Det hade jag ju verkligen inte behövt göra. Det är också väldigt känsliga bröstvårtor. Det var också... Det har jag aldrig sett i en tv-studio med relativt blanka golv. Vi är på Kanal 5, så vi har inte jätteblanka golv. Men vi har ganska blanka golv, studiopublik, lite gäster. Jag har sett otaliga människor göra det på YouTube, eller skulle kunna göra det om jag sökte det. Men då känner jag att det har ett större värde av att det är en dekor som kostar 1 miljon än att det bara görs i någon jävla tatueringssalong i Bredäng.
Mm, men känner du så här att det måste bli värre än det nästa gång?
Nej,
liksom.
Nej, men jag tycker att det är liksom... Det finns, jag tycker inte det finns någon tydlig stegring heller riktigt. Jag tycker vissa grejer, om att äta sin egen skinka kanske var 2006, det är väl 7 år sedan. Det är värre tycker jag än att pierca sin bröstvårta. Så det finns ingen tydlig tangentens riktning.
Nej, nej. Det är inte ens ok på dina axlar.
Nej.
Ni har den här podden, vi har ju pratat lite om den. Fil på Fredriks podcast heter den. Varför har den inget namn?
Den hade ett namn i början som löd i baksätet med Filip och Fredrik, tror jag.
Ja.
Och då gjorde vi 5 avsnitt för Aftonbladet där vi pendlade till Grums, så vi spelade en tv där. Och hade ingen möjlighet att spela in det på något annat sätt än att göra det på väg till och från Grums. Och då kände vi också att det kunde vara en ganska bra inramning. Att man sitter i baksätet och hör oss sitta och snacka. Möjligen, man får lite intryck också på vägen. Man ser, oj, vilken konstig vägskylt det där. Ja, du vet, man ser saker.
Och sen var ni inte i ett baksätet längre.
Vad sa du?
Och sen var ni inte i ett baksätet längre.
Nej, men det var ganska opraktiskt. Vi kunde inte fortsätta göra tv i Grums.
Och då kunde programmet inte heta det.
Nej, men jag vet inte om det satte sig riktigt heller. Man märker ju också när folk pratar med en att då säger de er podcast i baksätet satte sig inte. Det var nog inget bra namn.
Nej, för jag tänker det är lite som när rappen kom till Sverige. Då hette alla låtar så Ulla Bella Rap.
Jo, men du kan
den
säga
offentliga att sektorns rap. Och så kommer ni med Fredrik och Philips podcast.
Jo, jag vet. Men där fanns ju ändå anglosaxiska föregångare som hade gått i bräschen för det. Ricky Gervais podcast, Russell Brand podcast. Det var det som, jag tror att det kanske gjorde det lite lättare för oss att gå på det spåret, att det fanns. Och man ska
kan
också...
Nästa boken heter det också.
Ja, kanske.
Det börjar ändras lite nu, men podden har ju varit länge nu att det är 2 personer, oftast killar, sitter och pratar om ingenting.
Mm.
Jag minns att jag som typ 17-18 år hade det här som en programförslagsidé, men så insåg jag att det här är en jättedålig idé.
Mm.
Alltså rent objektivt så är ju det ingen bra idé.
Ja, men jag är helt övertygad om att det som vi hade lite flax med och som alla podcast har haft flax med är ju en explosionsartad utveckling av mobiltelefonanvändande.
Jo, men varför är det så att man ska bara gilla att sitta och lyssna på 2 parter?
Det är obegripligt för mig. Ja. Därför att,
och du sa ju att ni är bra på det.
Ja, men det tycker jag att vi är.
Man kan vara bra på,
man kan vara bra på det.
Mm.
Det finns ju 1000 saker man kan vara bra på. Men det jag tycker man kan vara bra och dålig på det. Jag har hört bra och dåliga exempel på den konstformen vi försöker oss på. Och jag tror också att många tror att det är lättare än vad det är kanske. Därför att det låter ju ganska enkelt. Det är bara att sitta och prata om ditten och datten. Men det är inte alltid så lätt heller. Men
det kan vara olika lätt för olika människor. Kan
så, absolut. Men den enda jag hade lyssnat på innan vi började var Russell Brands podcast, som egentligen var ett vanligt radioprogram där han satt med någon, han hade ibland Noel Gallagher som sidekick, ibland hade han någon annan, så hade han någon poet på slutet som sammanfattade alltihopa. Men det var ju ett vanligt BBC 2, tror jag det heter, BBC Radio 2, radioprogram som klipptes ner till en timme. Men ordet podcast fanns där och jag började lyssna på det i min telefon och tyckte väl att det där hade någonting. Sen kom ju Ricky Gervais med någon podcast i samma veva där, och då, det var väl lite mer...
För dig är podcast, då har man inga ämnen eller programidé riktigt.
Jo, men man ska ändå ha ämnen, eller man ska åtminstone ha någon slags... Det är lite samma sak där att...
För nu kommer det ju podcast som handlar om gaming eller om poker.
Ja, och det är jättebra. Och det tror jag, det var ju bara en tidsfråga när det skulle bli mer nischat. Och så ser det ut i hela världen. Och det är Statsmissionen ger ut en podcast, nu har jag fått något tips om någon podcast som utspelar sig, de spelar in något fängelse och sådär. Men det bygger, vill ju till att det är människor som har ganska rörliga skallar om de bara pratar med varann. Är det en intervjupodcast, då hänger mycket på gästerna och på utfrågaren givetvis, men det måste ske någon slags möte där. Men kraven är aldrig högre än när två så att säga polare bara sitter och snackar, för det kan ju bli fruktansvärt internt.
Ja, jag tänker på när Seinfeld och George gick och pitchade sin tv-idé.
Ja.
Och de bara, det ska handla om ingenting.
Ja, jag vet.
Och vem kommer titta på det?
Men där har ju otaliga människor när de har skrivit...
Varför ska folk titta? Och han svarar, för att det är på tv.
Inte än, säger chefen då. Och det är underbart. Men,
men i podcastvärlden så är det ju, det är bara out there.
Ja, men så är det. Men folk gör ju ofta misstaget att kalla Seinfeld för A Show About Nothing bara för att de själva i serien pitchade det i meta-avsnittet som A Show About Nothing. Seinfeld handlar ju om saker. Det är bara att det är en skicklig marknadsföringspryd att det var en show about nothing. Det är klart att det är about something.
Men det är väl exakt som din podcast.
Ja, men det är klart att den handlar om någonting.
Ja, ja, precis.
Ja, men om Filip har blivit rånad, att säga att det är om nothing, ja, men han har blivit rånad. Nu var ju det ganska dråpligt och vi försökte hitta humorn i det, för det var också komiskt att Filip blev smickrad först av en människa som kände igen honom och ville ta en mobilbild och inte märkt att han blev rånad, fick tjuvad helt enkelt under mobilbildens tagande. Men att säga att det är, men vi pratar ju liksom om, Filip har pratat om liksom depressioner och pillermissbruk, och han har pratat om, framförallt han har ju lyft på locket, och det kan man, då kan man säga, ja, men det handlar ju bara om honom. Ja, men det kan också vara allmängiltigt kanske.
Hur är det med egot? Jag tänker, ni vinner massa Kristallenpriser, och det var något år ni liksom vann massa priser, sen direkt efter så gick ni och ledde ett program som handlade om Kristallen. Jag tänker, känns inte bara som alla älskar dig och du är bäst?
Nej, fy fan, nej, det gör det ju inte alls. Tvärtom så tycker jag att i år har varit ett skitår. Vi har gjort jättemycket dåliga program i år. Och jag kan tycka att...
Okej, ni kommer ner på...
Ja, men det, alltså det, där, i och med att det är också en nackdel med att ha hög produktivitet. Att man kan tycka att man gör ett kanonavsnitt av ett tv-program eller en podcast en vecka. Men gör man ett skitavsnitt veckan efter, då är det där man är. Man är ju inte bättre än sin senaste liksom, produktion. Och gör man många produktioner, ja, då är det jättestor risk att man varannan vecka tycker att man är sämst på jorden. Och just nu tycker jag, om jag ska vara kritisk mot mig själv, känner jag att liksom, ja, men vi gjorde en bra serie som heter Får vi följa med för några år sedan. Då reste vi runt och det är vi bättre på än att sitta i studio och babbla med folk. Så nu ska det bli kul att göra sånt tv igen. Men jag tycker nog att 2013 har varit ett skitår för oss.
Okej, så du är inte bäst i världen?
Nej, tvärtom.
Okej, du är sämst i världen. För du är ju ändå en av Sveriges senaste människor. Och då, jag tycker det är lite bara konstigt att du gör ett program som Vem kan slå Filip och Fredrik? Jag vet många som liksom tackar nej till sådana tv-program trots att de verkligen skulle behöva den tv-tiden.
Ja, men jag...
Och du bara gör det trots att du inte behöver.
Nej, jag vet. Men samtidigt är det så att dels så är det programmet föddes av att vi var med På spåret, som vi gjorde som en gentjänst Ingvar Oldsberg som har varit med i våra program, det här vanliga växelbruket då. Och så hoppar vi in i den där dressinen som är klacksparket, ja, nu gör vi det här, så Ingvar blir glad och sen kan vi käka en god middag med honom och så åker vi hem till Stockholm igen från Göteborg. Och sen efter 10 minuter där inne så blev vi helt förbytta och blev väldigt tävlingsidioter och så känner man, fan, det här har jag inte riktigt känt i tv någon gång tidigare. Det här är någonting som jag inte, det här är en sträng av mig som jag inte har känt tidigare. Och så började vi prata om, kan man göra någonting själv utifrån det? Och då gjorde vi det här programmet. Så det enda programmet vi gjort som inte är ett eget format, det är ett format från Tyskland.
Okay.
Schlag den Rab heter det där då. Det är en snubbe som man tävlar emot. Men, och det är också det är det enda programmet vi har gjort som har haft många tittare. Det har haft uppåt en halv miljon tittare. Det är ju en succé på Kanal 5.
Det är det enda. Det är fan också.
Och jag kan tycka att det finns något fint. De människorna som inte har en aning om att podcast finns eller som skulle aldrig kolla på något nugammalt eller någonting, de kan gilla det där. Och jag har kul när jag gör det. Men det, tveklöst är det ju så att det är längre från vår innehålls-DNA än mycket annat.
Mm. Men då har du blivit tillfrågad att vara med i sån här, vad heter de, åka till Argentina och trilla på bollar och
studsa. Ja, men det har jag. Men det är mycket lättare att göra en sån här grej som upphovsman, paradoxalt nog. för då är man med och påverkar innehållet i någon mån. Inte så mycket i det fallet i och för sig. Men jag skulle aldrig
det är skillnad med det, för att då är det du som är.
Ja, men jag vet
stjärnan.
Fan. Nej, men då kan jag också, det kan också handla inte riktigt, men det kan handla om att då känner jag så här. Det här är lite spännande att se vad det kommer att göra med mig framför en kamera och Filip, så där, våra dynamik på något sätt. Det är lite spännande att rota i. Och det tycker jag är roligare. Och annars är det är en jävla sliding scale, för att vara med på spåret är ju, då är man ju en legosoldat som bara hoppar in och hoppar ut. Så att på spåret tar inte så lång tid. Att åka till Argentina tar en vecka, det är det. Och Let's Dance 8 veckor, det är väl ett argument då. Men det för mig är det, ja, men exakt, för mig är det solklart att jag aldrig skulle göra det. Men att på spåret är inget problem. Men vips, så har Lasse Kroné varit med i 5 program han har gjort. Och så ringer han och säger, nu får du vara med i Dobidoo. Ja, då är man ju med det.
Vad fint, vi ska prata lite politik här. Och också på tal om det här att följa strömmen och göra saker som ingen annan har gjort. Ni är väldigt intresserade av amerikansk politik. Mm. Och så säger du så här, men vi ska göra saker som ingen annan gör. Sådär. Och så hejar ni på Obama. Mm. Då när jag såg det så bara, ja men det här gör ju alla andra.
Jo, jag vet. Men samtidigt råkade vi göra det. Och dessutom
Fett att det var att ni hade hejat på McCain i det valet.
Valet 2008, absolut. Ja, men då kände vi att åtminstone kunde man ju då leda i bevis, vilket Claes Elfsberg rasande skrev under på, att ingen har gjort en valvaka där man var öppet subjektiv. Det blev han ju rasande.
Men i princip är ju alla öppet.
Fast de är ju inte Obama, det. Men det är det som är otrans. Det skaver lite grann. De är det, men de är det inte. Nej. Och då tyckte jag att det var ganska härligt att göra det. Och det hade det sannoliken inte gjort en valvaka på Kanal 5 i 9 timmar förut. Så det var ju väldigt kul att få igenom. Samtidigt, Kanal 5 tackade nog jag för att det gick mitt i natten. Man behövde inte flytta på Big Bang Theory för att lägga in oss. Så det var ju enkelt att fylla tiden på det sättet. Men
ni känner inte lite sellouts att heja på Obama?
Nej, för vi är också groupies på så sätt. Vad fan, vi råkade vara i USA och spelade in en annan tv-serie under primärvalen där, när han kom fram. Och vi satt på liksom hotellrum i San Francisco och golvades av honom. Och tänkte, fan vad mäktigt. Redan när vi såg honom där ringde vi till Kanal 5 och sa, om han vinner den här skiten och går till val, då kommer det bli en helt annorlunda upplevelse av ett amerikanskt presidentval än vad det var tidigare. Möjligtvis Clinton 92, men det var liksom någonting annat då. Det fanns ju inte samma liksom möjligheter att göra valvak på Kanal 5 då. Nej. Framförallt hade vi börjat jobba
inte
där.
Inte ni två.
Nej. Men så vi var väldigt tidiga med den tanken. Och sen så blev det precis ändå som man hade tänkt sig att det skulle bli. Och det var ju väldigt spännande och sådär. Och vi var faktiskt inne på att göra en valvaka kring det svenska valet 2010 var det va? Ja. Och då skulle valet, den enda frågan vi ville ta upp då. Eller så här, det enda fokus är liksom så här, skitsamma vilka som vinner. Det enda som är intressant med det här valet, det är om Sverigedemokraterna kommer in eller inte. Det är vår hela take på det här valet. Det hade varit en rolig valvaka att göra. Vi skiter i alliansen eller liksom de rödgröna eller vad de nu heter. Det är inte det intressanta här. Allt fokus kväll ligger på Sverigedemokraterna. Kommer de in? Vad gör det med vårt land? Vad säger de om vårt land? Det hade varit ett sätt att göra en svensk valvaka lite intressant. Att nischa det mot en fråga.
Stämmer det här som står på internet nu att du är miljöpartist och Filip socialdemokrat?
Men Filip har röstat på allt. Filip är liksom en total allätare. Jag har bara röstat på Miljöpartiet. Och det bygger inte på någon stor kunskap i sakfrågor, utan bara någon slags mer. Vilket i och för sig gör, för det är kanske 80% av alla som röstar på en magkänsla. Så att på så sätt är jag representativ för röstare. Och därför är jag ganska ovillig att propagera för det, eftersom jag inte har någonting på fötterna. Men jag skäms inte för att säga att jag röstar med magen, för det tror jag de flesta gör.
Okej, men sådär, ni har lite åsikter i alla fall inom svensk politik. Men ni tycker det är tråkigare än amerikansk, eller hur? Kan det vara så att fulla tävlingsmomenten är mer spännande i USA? Är det det du gillar liksom? Att de har primärval och att, som du säger, det är små debatter och så flyger de och far.
Jag vet inte, men det är någonting. Man ser guvernören i Texas, Rick Perry, vara på gång. Det är hela tiden nya frontrunners. Det är deras så kallade 24-hour news cycle som föder de här stjärnorna. Som gör att det hela tiden är någon ny som leder. För då måste man kolla på nyheterna en dag till. Vad ska hända nu? Det är ju liksom massmedia. De äter ju upp den politiska varrörelsen i princip. De är ju med och skapar den. Men när man ser honom i ett avgörande skede av en debatt. Och det är alltså guvernören av Texas. Han är liksom, det är by default ett bra läge att bli republikansk presidentkandidat då. När han då säger i en debatt, när jag tar över så kommer jag avskaffa 3 stycken avdelningar av regeringen, eller vad det nu är för term. Jag kommer avskaffa energidepartementet. Jag kommer avskaffa undervisningsdepartementet. Jag kommer avskaffa. Och så kommer han inte på det tredje. Nej. Och så säger liksom moderatorn, vänta nu, menar du på allvar att du inte kommer på det tredje? Och sen tyst i 30 sekunder, kollar ner sina papper och säger bara, oops. Och den är borta. Och det är guvernören av Texas. Det kanske också för att det släpps fram människor som är, har massa otroligt självförtroende, som är kapabla att bara ramla igenom, medan vi är mer noggranna i sättet vi sållar här. Jag vet inte, för människor misslyckas ju långsamt här.
Och där kommer vi in på nästa fråga. Folk med oerhört självförtroende, det är ju du och Filip.
Ja, men
ni borde starta ett politiskt parti.
Nej, det borde vi nog inte.
Jag såg ett klipp när ni flamsade om det. Och du sa, ska inte vi starta ett parti?
Ja, men det vore
på riktigt, ni hade kunnat vinna.
Det vore idiotiskt, men vi har pratat om det roliga i att vi skulle möta, att han skulle bli partiledare för Sossarna och jag för Miljöpartiet, språket för Miljöpartiet. Och så säger någon agenda ansvarig för debatten. Debatten kommer alldeles strax att börja. Filip och Fredrik är på ett företagsgig. De är här alldeles strax. De är lite sena. De är och firar Coca-Colas 20-årsjubileum. Och så kommer man in, ställer sig på varsin sida och börjar debattera. Det hade varit kul och nytt. Men jag är inte säker på att det hade varit helt trovärdigt i Sverige heller.
Om vi filmar, det gör en dokumentär. Det kan heta Filip och Fredrik Demokraterna.
Ja.
Filip och Fredrik-listan.
Ja.
Filip och Fredriks initiativ. Mm. Du, vi börjar komma till slutet på den här intervjun, tror jag. Vi gör nog så här att vi avslutar där.
Okej. Okay,
men tack. Vi kan väl säga, vi släpper inte den helt att ni kan starta politiskt parti.
Nej, men det gör vi. Det är ingen jättedålig idé. Det är väldigt svårt att skapa till nu. Men
det finns ju underhållare i andra länder som har gjort så.
Vilka då?
I Tyskland finns det sån här satirpartiet eller vad det heter.
Jo, men jag orkar inte bli den sortens. Ska det vara så ska det vara. Jag vill inte bara vara där som någon röst som pekar på någonting och så vinner någon annan ändå. Jag är för mycket på spåret tävlingsmänniska.
Du ska vinna i så fall.
Jag måste ju få vinna då.
Tack för att du kom hit och tack till dig som lyssnade också. Säger jag, du vill du veta mer om det här programmet, så gör så att du går in på vår hemsida www.veckansviktigasteintervju.se. Du kan också söka upp vår fanpage på Facebook. Det är nästan ingen som gillar oss där. Är du för cool på Facebook? Var inte det. Det är ingen som är för cool för det. För jag skriver små lustigheter där ibland. Det vill du inte missa. Nu måste jag sluta, så vi hörs väl en annan gång. Säger vi. Ja. Ja, men det är bra. Men ja. Ja. Bra. Okej. Okay. Hej då. Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.